allihopa och välkomna till Förnyarna. Och hej Isabel McAllister.
Hej, hej Anna Branten. Ja, det här är ju podden där vi försöker dissekera och reda ut samtiden på olika sätt. Ja. Hitta den här gråzonen kanske, inte bara polariseringen i det hela.
Exakt. Gråzonen eller vad vi förväntar oss av framtiden kanske.
Där tänkte jag också när jag sa gråzonen så kom jag på att gråzonen låter ju som en sån här geggig sörja i februari. Men det kanske är så här regnbågen mellan, vitt och svart kanske man ska säga istället.
Jag tänker mycket i termer av ett vitt papper, det vita pappret.
Hur menar
vad
du
vi vill, vad, ja men det vita papper, jag tror, ja men så här, vi, ja men det är väl en
den vita canvasen liksom.
Fånig konstnärsmetafor att vi har ett vitt papper och måste göra någonting helt nytt av det här. Vi måste levla upp, paradigmskifta, hitta nya sätt att göra saker på. Så då har jag börjat tänka mycket i termer av vad liksom vill vi ta med oss in i det och vad är det vi lämnar bakom oss och vad är det vi behöver uppfinna för nya saker. För och då, hur behöver vi förhålla oss på nya sätt.
Precis. Och då läste jag någonting fantastiskt i de banorna idag. Någonstans så står vi ju på vid förändringens brant, så är det ju bara. Alltså så mycket som händer nu och som är på gång och som måste göras har vi ju liksom aldrig riktigt... Har ju inte vi haft de sista liksom, 50 åren. Eller sen det var krig sist kanske, jag vet inte. Men och då undrar man ju så här att vi kommer ju antingen... Eller det finns ju en del som fortfarande så här krampaktigt vill hålla sig kvar av det som har varit. Eller så kan man ju på något sätt försöka åka med och surfa på vågorna av förändring. Gud vad klyschigt det lät. Men så här, hur vill vi ha det i det? Och då läste jag i dagens DN faktiskt, var det Jonna Bornemark som har skrivit: både Trump och Greta drivs av ångest inför världens förändring. Och den var så himla bra, så jag tänker att vi måste jag måste prata om den här.
Jag älskar Jonna Bornemark.
Jag vet, jag med. Verkligen.
Vi kan bara börja konstatera det.
Nu har jag glömt bort
hennes
bok igen, förra boken
Det omätbaras renässans. Sen har hon skrivit en ny bok också som jag tyvärr inte har läst.
Nej, men som lät...
Men som vi måste läsa.
Väldigt bra. Det heter då Horisonten finns alltid kvar om det bortglömda omdömet. Hennes tes i den här artikeln i alla fall, som jag kan dela på Instagram och sånt sen, det är just att vi drivs väldigt mycket av ångest allihop nu. Alltså båda... Alla läger kanske man kan säga, om man ska säga så. Att Trump...
Existentiell ångest, ja.
Ja, typ, men av lite olika slag. Att Trump talar direkt i ångesten, eller i en grupp som är rädd att förlora sina privilegier. De är ute efter er. Alltså, gruppen är rädd att förlora sig själva. Det är så här, de har ju suttit på toppen så länge, och ens förfader har alltid varit de som har liksom haft makten och haft allting att säga till om. Och nu kommer det feminister, och det kommer... klimatmänniskor, och det kommer minoriteter och andra som också man ska dela med sig av det här privilegiet liksom någonstans. Och att det blir liksom som en slags våldsam inre konflikt och en kraft att så här, det här, ja, man har ångest över det, och man liksom premierar den machokulturen någonstans som är där traditionella, så familjen ska vara som den alltid har varit. Det ska vara som det alltid har varit, och förr i tiden var bäst, för då visste vi liksom på något sätt vad vi hade. Och det kan man ju förstå, det blir ju, om man tänker och sitter i den båten, så kan man ju förstå att det blir det här hotet ju mot det som man alltid har tänkt sig vara liksom någonstans. Och sen så om man kollar då på Gretas ångest, så har ju den också en historia just någonstans, men det är väl mer en koppling till en större erfarenhet att inte få finnas, och att man på det sättet måste ändra på sig. Så hon är ju ganska tydlig med så här, fan ni gör fel, alltså, så här, varför gör ingen något, alltså så här, hjälp typ, står hon ju nästan där och skriker ju, såklart. Att det då finns en, att det anknyter till barnen med ångest över att det kommer finnas en planet där människor kan överleva när de blir uppvuxna. Så att vi har en växande existentiell ångest, och polariseringen kommer då som en brev på posten, för att det är de här, alltså det är någon kraft som drivs inom oss som är så här, men vi kan ju inte göra annat, säger klimatförändringarna. Men jag kan inte heller göra något annat, för min position i världen är hotad. Alltså säger ju nästan de här två lägrena, och så vet alla att det är ju en förändring på gång och det måste ske, men vi vet liksom inte riktigt hur någonstans. Och då skriver Jonna liksom att den existentiella krisen som vi står mitt i är ett kollektiv, och att det är liksom relationen någonstans till förändringen som den som krisen är i. Men då skriver hon ganska mycket också om så här att vi måste hitta det som binder ihop oss, men också samtidigt när vi tittar det som binder ihop oss, se på det som särskiljer oss någonstans. Och se till att när värderingarna ändrats så är lösningarna oftast ganska enkla och uppoffringarna inte är så svåra. Så att när vi hittade vårt vi i coronat så har vi gjort massa med förändringar av bara farten. För att vi hittade ju ändå någonstans ett vi i den här sörjan liksom. Och hur kan vi fortsätta ta det framåt? Alltså...
Ja. Precis, så vad vi fick då, det var ju en gemensam yttre fiende någonstans. Så funkar väl alltid grupper på något sätt, att när man måste enas liksom för att kunna stå emot det där yttre hotet som kommer. Och det som är problemet med klimatkrisen är väl att det hotet är inte tillräckligt tydligt formulerat. Det är inte tillräckligt in your face. För att vi alla ska vara så pass rädda så att vi ställer oss över våra ideologiska motsättningar eller vad det kan vara för någonting. Alltså om det brinner så handlar det ju om liv. Det är ju lite det hon skriver också. Att det här handlar det plötsligt om att rädda liv. Då är det ju inte mycket annat som blir intressant. Utan då är det ju att där är vi ju lika så att säga. Så att vi fick en yttre fiende, och det har vi ju, vi har ju fortfarande en yttre fiende. Och då är frågan hur, alltså, det är viktigare att någonstans ju att vi förhåller oss till den fienden tillsammans, än att vi håller på och bråkar om liksom, men om man backar tillbaka till Gretas den här metafor om att det brinner i huset som hon ju kör ibland. Att det vi håller på med nu överallt är att prata om vem det var som tände elden och varför den tändes. Eller om det ens brinner. Det luktar bara rök. Är det farligt? Det håller vi på med istället för att så här, och prata om vem som är mest skyldig egentligen. Vem är skyldig till min existentiella ångest? Vi slänger inte av oss allt det här. Låter adrenalinet sticka oss i hårbotten och fokusera på hur vi ska ta oss ur det brinnande huset. Alltså vi borde lägga sak åt sidan så att säga och se personerna omkring oss istället. Alltså så här, fokusera på vad vi faktiskt är överens om. Konstatera faktiskt också att det kanske inte finns fördelar och nackdelar med alla våra olika sätt att se världen på beroende på var man står. Måste rucka på det där liksom. Backa tillbaka till vad vi egentligen är överens om som människor. Att vi är rädda. Vi vill vara trygga. Vi vill komma till vår rätt. Vi vill kunna se möjligheter framför oss. Det är väl ändå någonting som vi borde vara överens om som människor liksom.
Ja, det är väl kanske det den här Trump-gruppen känner sig hotade över. De blir utpekade för att det är de som har gjort att allting har gått åt helvete också. Och så känner de sig hotade för sin existens, och den känns närmre och mer nära än klimathotet. Så man kan liksom inte tänka på det andra större, alltså deras lägenhet brinner i huset som brinner. Men de kan bara tänka på lägenheten och ser inte
att vilken grupp tänker du på nu? Du
typ som Trump eller liksom. Ja, eller
du tänker...
Nej, men typ på Trump och alla som, alltså den gruppen som Trump och hans anhängare och alla som är äldre och kränkta och vill liksom tillbaka till någon slags tycker att historien är bättre på något sätt och inte vill se att de gör något fel i klimatkrisen och så vidare.
Mm.
Jag kan ju också känna lite så här att när hon skriver om det här typ som Trumps vi då och Gretas vi eller klimatkrisens vi, så tänker jag ändå att Trumps vi är ju kanske lite mer upplevd, medans klimatkrisens är kanske mer fakta. Förstår vad jag menar med det? Och det är väl det du säger,
ja, den är ju inte upplevd förutom om man liksom har bott, förutom om man bor kanske i Kalifornien eller i Australien eller... Nej. Alltså här och där är den väl upplevd, men även där finns det säkert de som tänker att det beror på andra saker att det brinner än att än att det har med klimatet att göra. Ja, men visst, och precis som du säger, det är ju som om vi tittar på Trump-anhängarna, så är det väl liksom den omedelbara upplevelsen av att vara hotad, precis som du är inne på i början där, att den omedelbara upplevelsen av att det finns en massa människor som verkar vilja åt mig på olika sätt, som vill ha rättigheter eller som vill ha det jag har liksom.
Eller tycker det jag gör är fel.
Ja, men precis.
Men apropå covid och det och viet, så hörde jag en annan twist på det där som var så här: okej, nu är det ju, i Sverige är det ju, tack och lov, får ju barnen fortfarande gå i skola för det mesta. Men i många andra länder så har ju barnen fått suttit hemma i månader. Och lite så här att, okej, nu har vi, de yngre generationerna, liksom stått tillbaka för att framförallt riskgrupperna ska kunna överleva. Nu är det liksom dags för de äldre att faktiskt ta tag i miljökrisen så att de yngre kan få leva. Den tyckte jag var fin på något sätt också.
Mm.
Alltså att det fanns ett solidariskt tänk i det också.
Just det. Men du var inne på Trump lite där.
Mm.
Ja, men det finns så många dimensioner av det här som händer i USA just nu, som är intressant att försöka förstå. Jag måste ju erkänna att jag inte har varit särskilt inläst på andra världskriget och nazismen. Är du det?
Nej.
Nej, och jag läste en annan intressant artikel också då som jämförde det här med den förskjutning som har skett liksom beträffande sanningen, eller det man kallar för postsanning, som på något sätt Hitler också då ägnade sig åt.
22 000 lögner på 4 år har han ju. Washington Post har ju en sån faktacheck-grej uppe nu. Det är mer än 50 officiella lögner om dagen som Trump har gjort under sitt ämbete.
Precis. Och det skriver man om i den här artikeln också. Timothy Snyder heter han som har skrivit den. Det finns översatt i DN, tryckte den här häromdagen. Han liksom pratar om de här små lögnerna. Och sen så finns det någonting då som kallas för den stora lögnen. Han beskriver hur man manipulerar massor då genom att använda små lögner hela tiden. Och då var det också intressant den här dimensionen att, alltså han menar att det krävs väldigt mycket. Alltså säg att du som person har börjat, du röstar liksom, du har börjat rösta på Trump. Och du tror på att han gör någonting bra för dig och du tror på vad han säger. Har du då börjat tro på det, så krävs det väldigt mycket av en människa att överge en person som man tror på. Så att om du och dina personer du har omkring dig dessutom delar liksom Trumps känslor för olika saker, och delar hans förakt för liksom olika företeelser och så vidare, så att han är he's your guy liksom, så då finns det liksom paralleller i hur nazismen jobbade med att liksom plantera falsk information på olika sätt och förskjuta. tills det var dags då för den stora lögnen.
Mm.
Och i nazismens fall så handlar det ju om att, ja, men det handlar ju om att judarna var ansvariga för allting i princip. Så att när det väl liksom blev dags för Trumps stora lögn, som ju handlade om att han har vunnit valet, så har han manipulerat liksom ett gäng människor så pass. Så att de tror ju verkligen att det är så.
Mm.
Och då lyckades han få dem komma och härja liksom i Kapitolium.
Mm.
Och där tyckte jag det blir så himla intressant det här liksom med vad som är sanning och inte sanning, för att då har du väl kommit så långt så att du faktiskt liksom du bokar en resa och ska åka till Washington för att hjälpa din ledare att behålla makten. Har du väl kommit så långt till din sanning, vad ska få dig att kliva ur den? Det händer ju inte.
Nej.
Och därför tänker jag att det är liksom det är nu egentligen den svåra och intressanta resan börjar här, för han har haft sina 4 år nu, men han är ju långt ifrån borta. Alltså han kommer ju fortsätta orkestrera liksom enorma saker utifrån sin position, och sen då huruvida han får lov att kandidera om 4 år igen eller inte, eller 3 år eller vad det blir, det kanske egentligen det spelar ingen roll, för att han har gjort sitt nu, liksom han har öppnat dammluckorna, och sen finns det ju flera andra personer egentligen som är redo att kliva in och ta över medan han jobbar från kulisserna och fortsätter beskriva verkligheten på det sättet som han gör. Och där kan jag inte låta bli heller att tänka så här, jag förstår ju någonstans att han är ju sina känslor och sina idéer. Och han är ju sån som han liksom visar att han är. Men jag funderar också jättemycket på liksom hur mycket han också använder någon sorts metodik för att manipulera. Alltså när man ser hela hans presidentskap byggas upp på det här sättet. När det ju faktiskt var så att han började ju kritisera val redan när han själv vann. Mm. Alltså det var ju redan så att motståndarna hade fått alldeles för många röster. Och sen började han ju prata om liksom för länge sedan att det här valet kommer att bli riggat. Mm. Han la ju grunden för det liksom redan för länge sedan. Så att, och man undrar liksom hur mycket han faktiskt är inspirerad av, eller att hur mycket han kan om fascismen. Alltså om den bara händer av sig själv för att han råkar vara den här personen, den här karismatiska personen i just den här tiden när liksom samhället står liksom på randen till någonting nytt och vi är i liksom kaos på något sätt. Att det bara råkade vara så att han råkade vara där, eller om det faktiskt är en så här planerad, utstuderad metodik. Som, där det finns liksom människor i kulisserna som också hjälper till att orkestrera det här. Det funderar jag jättemycket över.
Mm.
Och även liksom kopplat till det som hände i Kapitolium. Liksom hur mycket det är orkestrerat av andra. Att det här var liksom, ja, men det här var en första våg av någonting. Det var liksom de första tokstollarna som man skickade dit. Liksom.
Mm.
Också för att se hur allting... Ja, men det var som en test.
Mm.
Men att egentligen så finns det liksom massor av så här poliser och militär som är, eller gamla poliser och gammal militär som är rekryterade till någonting mycket större som faktiskt finns i kulisserna och som är redo att åstadkomma riktig skit. Mm. Liksom. Det är ju frågan.
Men det är väl också att det är väl flera, alltså man... Vissa grejer tror jag säkert är organiserade. Alltså precis som att hela den här vitmaktrörelsen och så vidare har blivit rumsren. Precis som vi kan se i Sverige också. Liksom, nazistiskt parti som går till och liksom, alltså man använder inte samma ord till. Alltså jag har läst flera sådana artiklar om USA också. Hur hela den extremhögerrörelsen har närmat sig Trump. För den också har blivit liksom mer rumsren och gått in i på politiken på ett annat sätt än vad den var. Alltså, mm. Även om vi nu såg de här gänget som kom och hälsade på. Alltså,
mm.
terroristerna kanske man säger. Men alltså, så är ju det också en normalisering ju av vissa saker för att få mer makt. Och så att, att man hittar varandra har man ju sett. Så Trump har ju hittat dem, för det, det låter ju honom vara kvar med det han gör. Alltså så funkar det väl ganska mycket också. Att det kanske inte var planen från början, men sen tar vi in de här, för de, de pratar ju samma språk som oss. Och de här hjälper ju oss att vara kvar på makten och så vidare. Men jag tycker det är intressant det där med som du säger, så när ens egen... Har inte du varit med om det också? Att du har... Du kanske tycker inte, kanske inte tycker att det är något som är 100, men man kan liksom inte riktigt steppa ifrån det, för det är inte helt lätt. Alltså jag har...
Har du jobbat ihop med en psykopat någon gång?
Nej, inte på det sättet. Jag har ju alltid varit freelance, så att jag har inte, jag har ju liksom haft turen att jobba i små projekt, men det är, inte så länge liksom. Men, jo, men det har jag ju.
För det är ju lite så. Jag, det har jag varit med om vid ett par tillfällen, att man... Man träffar någon som just är väldigt karismatisk ofta, som man klickar bra med. Och sen så har man någon form av gemensamt projekt eller någonting som man vill åstadkomma tillsammans. Och så precis som du säger, så liksom med tiden så som det skär till ibland. Alltså så här, det händer så här små saker som man bara liksom att det är som att det är en glitch i verkligheten på något sätt. Det är någonting som inte riktigt, det är någonting som inte riktigt stämmer, men det går inte riktigt att sätta fingret på. Tills det kommer till en punkt där det havererar på något sätt. Alltså det, så här, det kommer till en punkt när saker är för konstiga, så att du måste börja ifrågasätta någonting. Så här. Men hur är det ställt med de här sakerna egentligen? Och när det ifrågasättandet kommer, då är det som att verkligheterna delar på sig. Alltså det är en helt surrealistisk upplevelse när du tror att du har varit med om någonting under en ganska lång tid. Att vi är helt överens om att det är som att spela spel, har jag jämfört det med en gång så här. Att man tror att här håller vi på att spela schack. Det är liksom, vi är överens om reglerna för hur vi förhåller oss till varann, till projektet, till det, vad vi ska göra och så vidare. Och sen så helt plötsligt från den punkten så är det som att den andra personen börjar spela monopol. Alltså det är liksom på en helt annan planhalva. Och allt det som du har sagt och uttryckt och gjort och så vidare hävdar personen inte existerar ens. Utan det är på något helt annat sätt. Hur kunde jag tro det? Det är ju liksom något helt... Och i den processen så börjar du ju också tvivla på om du själv är helt... bäng, alltså är jag helt verklighetsfrånvänd, för att den andra personen är så otroligt övertygande om att det var det här som hände. Och man själv bara, nej, det var det ju inte. Och sen liksom med tiden så inser man ju att det här är, alltså ofta har det har jag varit med om då, att det visar sig sen att det här är ju en systematik, det här är ett sätt som den här personen är liksom konstant jobbar på och utnyttja människor på, och för att liksom, vad det nu kan vara, förskansa sig för att sen gå vidare liksom till nästa grej. Jag känner sådana otroligt starka paralleller här i det här att liksom sanningsglidningen i liksom hur kan du titta på det här och se någonting helt annat än vad det är jag ser. Det är så skumt.
Ja, men jag tänker då är det skillnad på att, alltså, det beror ju också på då vem man är och hur man är uppvuxen i att ifrågasätta och vad man anser att man har för makt över ens eget liv, tänker jag. Alltså att det är en ganska stor skillnad, och det är väl alltså hela medberoendeproblematiken, eller du vet att du träffar en psykopatisk pojkvän eller flickvän och så vidare, eller samma sak också. Men jag tänker på en sån, när min dotter började på förskola, så hade hon en förskola som på pappret lät jättebra, så här föräldrakooperativ med mycket så här, du vet, de hade snickarrum och det var liksom kreativitet och fritt och sådär. Men det var flera grejer, så här, hon har alltid varit väldigt självständig, min dotter, och satt aldrig i knät hos folk och så här. Men hon satt alltid i knät hos fröknarna när vi kom, och hon var lite ledsen, och det var liksom fler och fler grejer som liksom inte riktigt stämde, som vi kände så här, men det är liksom, det är inte ett dåligt ställe, men det är fan inget bra ställe. Men när folk frågade om förskolor på Söder, så tipsade jag om den här förskolan. För att, och sen kom jag på mig själv, för jag var så här att det är klart att jag tipsar om den förskolan, för jag sätter ju inte min dotter på en förskola som inte är bra.
Nej, just det.
Alltså
nej.
Så här, och då var jag ju så pass investerad i att liksom jag hade min dotter på det där stället. Så att jag var liksom förvånad över mig själv, hur jag kunde liksom prata så bra om det här stället fast jag hade mina egna tvivel. Och det är en sån grej som jag har plockat med mig liksom till senare. Vi bytte förskola till slut, och då insåg vi så här, men helvete, det där var ju helt åt fanders. Alltså, jag tror inte att de barnen led som gick där, men det var inte, det kunde vara så mycket bättre. Liksom, så här. Men jag klickade på en länk till CNN i morse när de har gjort en så här timeline på hur nära den här mobben var Mike Pence. Och hur mobben skriker hang Mike Pence, hang Mike Pence. Och de har till och med en sån här rektangel med en hängsnara i som de går och bär på. Och de bryter sig in, och det visas, jag vet inte om du har sett det här klippet, med en sån ensam svart man som stod med en batong typ och höll så här, du vet, 50 pers i en trappa och bara försökte liksom hålla dem. Och han gjorde tydligen att Mike Pence och hans familj kunde typ komma i säkerhet. Så de var så här och de skrek fortfarande inifrån så här, kill Mike, liksom, where is Mike Pence, typ så här. Och då och sen så klippte de det där på CNN till att Trump faktiskt står ute på den här när han höll sitt första tal där inför mobben och säger typ till så här, vi hoppas ju att Mike Pence ska göra det som han ska göra, alltså säga att valet är ogiltigt, vilket han ju inte gjorde. Och då tycker jag det är så spännande, för då är ju så här, jag menar, hans liv har ju blivit utsatts av Trump. Alltså hans familj har ju liksom någonstans blivit hotat. Trump har gett sig på sig en av de egna. För mig var det liksom lite en eye-opener. För jag tänkte så här, de är ute efter demokrater och alla som är de andra. Men de har ju också varit ute efter republikaner. Liksom. Och då tänker jag också så här, men hur kan Mike Pence stå kvar? Hur kan han inte rösta och att impeacha honom? Alltså så här, alltså, det tycker jag nästan är mest intressant. De här andra republikanerna nu som är så maktlystna, att de vill liksom ta tillfälle i akt och att liksom hänga på Trumps retorik och få hans följare och inte tappa dem. Så att de liksom vill följa med på det tåget även om Trump försvinner, för att de ser en möjlighet att de kanske, alltså alla Ted Cruz typ, kan få komma upp och vara herren på täppan nu. För det har man ju också hört, att så här, Ted Cruz har börjat följa efter Trump i han pratar och så vidare, och börjat så här, odla skägg och ta bilder med så här, jaktgevär och vara lite mer så här, en snubbe istället för den så här, Harvard, rika Harvard-sonen som man faktiskt är uppvuxen som. Så det är också väldigt spännande.
Men han kan väl garanterat vara en av dem nu?
Ja,
då, som,
men det är ändå
liksom
så här spännande.
Kan ta över.
Ja, när kommer de till den insikten som är psykopaten? Liksom att så här, det här, nej, liksom, det här kan vi...
Nej, men det gör de inte.
Nej, men det är det som är så... Jag tycker ändå att det är...
Alltså de har väl skapat sig... Ja, men det är precis som i början där, det här jag sa, att man, det krävs otroligt mycket för att någon ska då hoppa av. Alltså att det är långsamt, att ju mer man står upp för Trump, desto svårare blir det ju att hoppa av. Alltså det går ju inte att hoppa av, utan man måste, man fullföljer. Och sen så är ju alla olika, har säkert sina olika historier eller sina olika ambitioner och så vidare. Men ja, visst, det är otroligt fascinerande att de hänger sig kvar, men de är ju ganska många liksom i den falangen inom republikanerna som ju faktiskt står fast vid Trump och hans politik, och säkert, ja, men som säkert delar världsbild och som delar bild av vad som är faran här och vad som behövs göras för att komma till rätta med det och så vidare.
Ja, men det finns ju också så mycket annat hot. Jag tror vi har pratat om det här innan också, men kanske, men att de har gjort så undersökningar på folk som har använt massa så här pesticides, alltså farliga kemikalier i sitt jordbruk och har blivit sjuka. Men alla tror på det här så mycket, så de har inte vågat byta ut det mot ekologiskt jordbruk, fast det gör dem sjuka liksom, på något sätt, att det går så långt. För att det handlar ju inte bara om att säga nej till Trump, utan det handlar ju då om också att du kanske får din familj mot dig. Du får skämmas för att allting Exakt. Som du har sagt. Alltså den här skammen, tänker jag, är så... Den sitter ju så djupt någonstans i oss också ju. Alltså, vilket jag tycker är intressant. Just att liksom, har jag blivit lurad? Alltså det tycker jag man kan se på ganska små barn. Du vet, som varit med om ett skämt. Att den här liksom, känslan av att så här, gick jag på det där? Liksom. Alltså den är... jag vet inte. Den sitter ju så djupt i oss någonstans också. Som är väldigt,
ja, men jag tror, jag tror ju att det kommer ju inte hända. Alltså nu, de är så många. Och de vill så mycket. Och de är så arga. Och det kommer fortsätta. Det kommer bara fortsätta. Och det går inte att liksom med gammel logik, så att säga. Alltså förklara världen så som man själv ser världen. Därför att de ser världen på ett helt annat sätt. Och då igen liksom Jonna Bornemark tanken att det där måste, alltså sättet fram är ju inte att argumentera sig fram, utan det måste ju någonstans igen vara liksom att så här, skala av så här, vad är vi överens om, alltså vad vill vi titta framåt. Ja, exakt. Nu låter jag jättenaiv, alltså det är inget man bara gör.
Nej, såklart. Men vi måste ju försöka hitta en väg.
Att skrika åt varann liksom högre och högre därför att man tänker att den andra inte förstår vad det är man säger. Det går liksom inte, därför att det handlar inte om förstånd, utan det handlar om två helt olika sätt att se världen på. Sen tänkte jag på en annan grej också kopplat till det här med, alltså det här att de var så otroligt oorganiserade, som ju många har skrattat åt, att de, ja men det har varit så här fåniga bilder på dem och hur de inte vet vad de håller på med där inne. Jag tänkte också på det här faktumet att ju, att väldigt många ju här säkert möts online. Alltså allting sker ju online. De kommer från olika håll av USA och har på något sätt varit överens om att saker ska hända i olika forum på nätet. Alltså de kanske trodde att de faktiskt skulle göra något helt annat där än vad det sen blev. För att det gick inte, därför att det var inte koordinerat.
Fast alltså, det var, då, nu har jag hört nya.
Min tanke nu här handlar bara om så här, nätet kontra fysiskt. Jag börjar tänka på så här, terroristceller som tränar fysiskt på olika ställen liksom hur länge som helst med så här små men säkert otroligt betydelsefulla mänskliga dimensioner om hur och när man lämnar över saker, eller vad ett ögonkast betyder, eller vad saker betyder som faktiskt kittar ihop människor som ska genomföra något sånt här tillsammans. Det måste vara otroligt svårt att lösa online, tänker jag. Även om de har säkert trott att de har koordinerat, så måste de ha tappat en massa mellanmänskliga dimensioner här också, tänker jag.
Jo, för samtidigt har jag läst att det är mycket mer koordinerat än vad man har trott. Alltså, det är till exempel så har jag hört nu att de hade, dagen innan det här skedde, så har de haft guidade turer. Så de tror ju att det är några in-house nu. Alltså så här. Och det har de inte haft sedan i mars på grund av covid. Så då har ju liksom folk fått kommit in, för att de visste exakt hur de skulle gå och sådär. Sen använder de ju också någon slags... vad heter det? När man har sån här komradio. Walkie-talkies, men via så appar. Som de har pratat med varandra. Och liksom pratat om att de har fightat dem där och så vidare. Så att jag tänker...
Ja, men jag tänker att man kommer... Alltså... Man kommer inte så långt med det ändå. Även om man då har varit inne och ser hur det ser ut. Om du verkligen ska genomföra en terrorhandling eller en kupp. Då måste du ju också träna. Träna fysiskt på, så det sitter i kroppsminnet. Och träna på så här, vad, Ja, men att träna på liksom vad, alla olika eventualiteter. Vad händer om någon står där? Vad händer om någon inte står där? Vad händer om det här händer? Alltså så, här, så att vi, man har så här, 10 olika vägar ut vid olika scenarion. Och vad olika folk ska befinna sig och så vidare.
Mm.
Alltså jag tror att det är inte särskilt vältränat. Men å andra sidan, det är kanske inte så långt till att det vältränade gänget faktiskt kliver in.
Nej, just det.
Det var bara en ja, liten visst. Tanke.
Ja, liksom, verkligen.
Att det här att man ses online och pratar om olika saker kanske, alltså att man tappar en del av kommunikationen där.
Mm.
Att det är så mycket som sker i det fysiska mötet och handhavandet av saker, så att man kanske har underskattat det också här.
Mm.
Det var bara en liten tanke.
Just det.
Och sen som en sista dimension av idag, av allt som är intressant kopplat till det här, är det ju också det här som är hur fattiga vita i USA ser på sig själva. Och där läste jag också en intressant tråd. Ja, men man kan ju liksom stå utanför här och betrakta det här märkliga faktumet att fattiga och i många fall utnyttjade personer ens har röstat på någon som inte värnar om dem eller har en politik som gynnar dem.
Mm.
Men grejen är ju den, och det är en återkommande tanke det här, att de inte ser sig själva som fattiga. Alltså deras identitet är inte att vara fattig. Att de ser sig själva som de här miljonärerna som inte har lyckats ännu. Vi pratade om det citatet i något tidigare avsnitt. Och det är så eftersom i landet USA så ska man lyckas.
Mm.
Alltså den stora drömmen om att lyckas står över allt. Och stigmat runt att vara fattig är större än vad vi kanske kan föreställa oss här.
Just det.
Alltså det är skamligt att vara fattig. Mm. Så att man låtsas som att man inte är det. Alltså man ljuger hellre för att låtsas att man inte är fattig. Och köper saker som får det se ut som att man inte är fattig. Alltså det har vi väl liksom dimensioner av här hemma också. Men, men då läste i alla fall någon som skrev att, alltså den här trådskaparen skrev att där han växte upp så var rikedom inte heller associerat med girighet nödvändigtvis, utan det var associerat med hårt arbete och med godhet. Alltså du är bläst om du har det materiellt bra. Så när de här personerna ser Trump så ser de inte någon som är rik eftersom han har lyfts av samma krafter som trycker ner dem själva, utan de ser någon som har jobbat hårt och blivit belönad för det. Och många män då i synnerhet associerar sig med honom och tänker att de skulle kunna vara honom om det inte var för några orättvisor som har råkat stå i deras väg under deras liv.
Mm.
Och då är det ju plötsligt lätt att börja tänka att det är invandrarnas fel att de är fattiga. Eftersom att tänka så ta bort deras egen skam och skuld. Och så står Trump där plötsligt och pratar om hur saker egentligen är och säger högt plötsligt vems fel det är att det är som det är. Och då menade man här att om man istället skulle se sig själv som utnyttjad och om inte USA då stigmatiserade fattigdom som de gör, så skulle saker kunna vara väldigt mycket annorlunda. Så den amerikanska drömmen lär oss att fattigdom är ett tillfälligt tillstånd som man kan komma ur om man jobbar hårt och är smart. Och att då inte lyckas resa sig i fattigdomen utan att istället erkänna att man är fattig är då samma sak som att erkänna att du varken jobbar särskilt hårt eller är smart. Och om man då har ett stort gäng som inte vill erkänna att de är utnyttjade och som klandrar sig själva för sina tillstånd, vad manifesterar sig då? Jo, hat mot alla som är annorlunda. Och om bara alla feminister och queerpersoner och invandrare och svarta skulle sluta förstöra USA, och ta ens jobb och så vidare, så skulle det kunna bli perfekt igen. Då skulle man kunna make America great again, så att säga.
Nej, men det är det jag tycker är så intressant, för jag som är många andra kanske kan känna lite så här, hur kunde jag gå på myten om USA som detta fantastiska land så länge som jag har gjort? Alltså,
för att det är så förblindande skönt och vackert. Och det syns så mycket man vill ha och vara.
Jo, men det är så intressant tycker jag. För att den började ju först liksom lite komma på kant i slutet av Obama-eran för mig, tror jag. Så. Och när Trump började komma och vi var där. Alltså min man är ju halvamerikan och vi var där och reste runt en månad. Och det var så här, du vet, det var någon gång som vi åkte 2 veckor och vi var ju liksom ständigt liksom, vi åkte längs med västkusten. Och det var två veckor som det gick inte att köpa någonting annat än friterad mat. Alltså det var helt omöjligt för att vi, fanns typ inga så här mataffärer. Det fanns restaurangerna var bara så här friterat. Ja, men liksom allting var friterat. Och jag var så här, du vet, eller man gick in på även så här Whole Foods som ska vara i någon så här eco-heaven typ. Och så var all frukt var i plastförpackningar. Alltså du vet, allting bara var så här. Alltså du vet, så man bara kände så här, men vad fan. Och sen så tänker man på, igen nu när man ser så här, röstningssystemet, skolan, sjukvården. Igår läste jag att 2 miljoner av 310 miljoner har inte rinnande vatten. Alltså så här, hur många som inte skulle klara en extra utgift? Det är så här 45% eller 50% av amerikanerna klarar inte en extra utgift på 5000 kronor i månaden. Om någonting skulle hända. Alltså halva landet. Alltså du vet, det är så här som man bara, den här myten om USA som det här är liksom, att det är så intressant tycker jag. Och då tänker jag ändå så här, vi utifrån kommer en helt annanstans med helt annan, ja, man har lite mer så här koll känner jag. Och ändå så kände jag så att det raserades för mig för bara några år sedan. Alltså, det är så konstigt. Så igen, hur svårt det är att byta åsikt om saker som man blir itutad hela tiden.
Och men hur så de finns det väl saker också ju. Man kan, alltså det är svårt att också säga USA som en helhet. Alltså det finns ju, alltså det du beskriver är ju så här också en massa fragment och samexisterande kulturella lager och saker som liksom, du vet, det är saker kvar sedan inbördeskriget. Alltså man viftar med sydstatsflaggor fortfarande och det finns liksom en, det finns saker där och det finns saker i hur röstsystemet ser ut och hur staten är byggd och det finns liksom, det finns en massa dimensioner som liksom tillsammans skapar en helhet, men där säkert liksom vissa saker är värre än andra och andra kanske inom andra områden finns det en positiv utveckling. Och sen så mitt i allt det här finns det ju en massa fantastiska saker också ju. Alltså,
jo, men det är väl igen i det stora, alltså hur ändå systemet för de allra flesta funkar och hur man, ja, myten på något sätt om sig, om sig själva kanske. Men du, jag tycker vi bör avrunda nu, men jag skulle vilja avsluta med en hel amerikansk grej på det av det fantastiska slaget. Har du sett Pretend It's a City på Netflix?
Nej. Vad är det?
Det är
Martin
Scorsese som just har det. Gjort en intervju, miniserie med Fran Lebowitz som är...
Hon är fantastiskt rolig.
Författare, skribent, lite så satirisk skribent och riktigt super New Yorker. Och hon sitter ju egentligen bara och babblar och är som en citatmaskin.
Ja, precis.
Och samtidigt så är det som en stor kärleksförklaring till New York.
Och fina klipp från olika gator.
Gamla och nya så. Grejer och så här. Och hon är typ 70 år, stor rökare, väldigt rak, har varit med om en massa roliga saker. Och men den är verkligen bra. Till och med min son som är 11 satte sig och bara, hör vad rolig hon är. Alltså det är så här. På pappret så tycker man ju inte kanske att det är så här... Man tänker sig, vadå, ska man bara sitta och lyssna till en tant som snackar i 7 avsnitt? Men den är faktiskt väldigt, väldigt sevärd. Och man bra fick tips. Lite kärlek för USA tillbaka, kände jag.
Det är bra. För den vill man ju känna också.
Ja.
Mm.
Ja, och så är det väl alltid. Det är klart att det finns bra saker.
Ja, precis. Och vi kommande vecka hoppas vi verkligen att vi vad ska man säga, man håller tummarna för USA kommande vecka. På onsdag får USA en ny president och vi får väl hoppas att det inte...
Thank God, praise the Lord. Or whatever.
Men samtidigt då lärde hända en massa andra saker parallellt.
Tråkigt är det inte. Det får
vi se fram emot. Nej, ja, tråkigt på ett sätt. Tråkigt i hjärtat, ja. Men intressant för hjärnan. Eller något.
Precis så.
Ja.
Ja.
Men du, vad spännande. Det blir en spännande vecka helt enkelt. Och vi ses om en vecka igen. Och fram tills dess ses vi på Instagram.
Och hur ni har det så bra så länge. Ta hand om er där ute.
Och ha det så bra du också.
Ät många semlor, det ska jag göra.
Ja.
Hej då!
Hej då!